Han är killen som har koll på klang med perfekt timing. Möt Daniel Sauer, Norrbottens musikens slagverksexpert. Främst uppträder han med Neo och Norrbottens kammarorkester. Men nu har han öppnat dörren för insynsläsare till sitt gigantiska repetitionsrum i Piteå där han förvarar alla sina instrument. I några reportage framöver ska vi få veta mer om några av de 300 speldon som Daniel trakterar och givetvis höra hur de låter.
Hejsan, Daniel heter jag. Välkommen till Norrbottensmusiken. Så kliver vi in i slagverksrummet.
Åh gud, så mycket grejer. Det är helt otroligt.
Ja, här finns det en och annan grej att slå på. Det gör det.
Beskriv hur det ser ut här inne. Och framförallt hur stort det här. Det här är ju som inget litet kontorsrum, utan det är ju som ett förråd.
Mina kollegor, de fick kontorsstorlek på sin övningsrum, men det får ju inte jag plats med. Så det här är faktiskt på 99 kvadrat. Och när jag hade rullat in instrumenten så kändes det redan trångt. Men det är instrument längs alla väggar. Jag har ett litet skrivbord, men det är också belamrat med instrument. Och sen finns det en liten golvyta där jag rullar fram instrumenten och övar inför kommande produktion.
Det är hyllor som går från golv till tak, fyllda med olika rytminstrument. Och även ute på golvet så står det en massa grejer, så det är ju proppfullt här inne.
Det är verkligen, verkligen många instrument. Men det har också tagit 10 år, eller är vi inne på vårt 12:e år nu med Neo, att bygga upp. För när jag anställdes då fanns det ingenting, utan då fick vi låna till varje produktion. Och sen fick vi loss lite pengar och ha köpt någon liten grej till varje produktion. Men nu är det nästan så att man inte får köpa dem mer, för jag har ingenstans att förvara dem.
Och varför valde du inte att spela violin eller något som du hade kunnat bära lite lätt i ett case och bara träna på en enda sak?
Precis, exakt. En piccolaflöjt in i fickan brukar jag skämta om. Man får inte säga att det är tråkigt, det är säkert helt fantastiskt det också. Men för mig så är det ju variationen. Det är ju, dels har jag väl alltid slagit på saker, kanske alla småbarn gör, men mamma har berättat att jag ofta drog ut varenda kastrull som fanns i köket och satt och bankade på när jag var liten. Och sen har vi ju musiker i släkten på pappas sida så långt bak vi kan minnas. Så det var ju, att jag skulle bli musiker, det var ju som färdigt och klart. Och sen när jag hittade det här med att få slå på saker, det var himmelriket för mig.
Hur började du då, Daniel?
Jag började nog när jag var i 5-6 års åldern, och då var pappa träblås- och slagverkslärare på musikskolan i Bollnäs. Och han behövde fler musiker då till blåsorkestern på musikskolan. Så när jag var 5 år då fick jag ett par trumstockar och en övningsplatta, som en liten trumma som inte låter så mycket, som jag fick börja banka på där hemma. Och med lite idogt övande så fick man till slut vara med i blåsorkestern.
När debuterade du?
Första konserten måste ju ha varit där någonstans i 6-7 års ålder i alla fall. Med någon liten triangel längst bak i orkestern.
Alltså nu står jag och kikar på de här trianglarna som inledde din karriär. Det kan ju vara kul att få höra hur en sån låter. De flesta har ju sett dem. Det är ju som en liten metalltriangel och de ligger i svarta små lådor. Och Daniel, han söker för fullt. Det finns olika storlekar i dem också. Och så hålls de med en liten hållare då. Det är så man får börja.
Precis.
Och jobba sig upp mot de här gigantiska pukorna och andra sådana där impressiva saker som man ser när man går på en konsert. Mm.
Och det är det som är så roligt med slagverk också, att det är ju så visuellt. Det kan vara väldigt svagt och det kan vara väldigt starkt, men det är alltid en fröjd för ögat. Man ser ju verkligen vad slagverkan håller på med. Och jag då som slagverksnörd kan ju då tycka att ju större, vi kallar det uppställning, när man då har flera olika instrument som man måste placera på ett sätt att man når allihop. Och ju större sån uppsättning med saker bakom sig och över sig och en pedal under sig och så där, desto roligare blir det ju.
Kom så går vi och tittar lite grann. Jag kan som inte stå kvar här. Jag blir så sugen på. För det här är ju, här har vi ju då en hel del från den buddhistiska traditionen, från tempel och sånt som är på en hylla.
Just det, det är tibetanska singing bowls, skålar som man drar med en pinne runt och så får man en sångton. Inte en smäll utan en enda lång. Och det finns japanska klangskålar, rins eller dobachis brukar de kallas. Svarta, stora, fina saker. Och det är precis klangskålar och det...
Och när du säger stora, då handlar det om en storlek utekruka nästan i offentlig miljö.
Helt sant. Riktigt stor och riktigt tung. Jag vet inte varför jag har placerat den på översta hyllan. Den borde ju stå på golvet så tung som den är. Men alla de här skålarna är väl gjorda av någon form av bronslegering, tror jag. Men vissa av dem är guldigt, blanka och fina och skimrande. Några har de täckt med något svart. Och sen finns det då vissa där man har... Ja, ristat får man väl ändå säga, eller fräst små mönster, så det blir en blandning mellan det svarta och det guldiga, och de är ju riktigt vackra.
Hur låter de? Få höra.
Hur ska vi göra det här då?
Ja, nu plockar du fram en stege, för att de här hyllorna är ju då ganska det är ju högt i tak här inne, så att hyllorna når ju ganska högt. De är ju kanske 3,5 meter höga.
Vi börjar ju med de riktigt stora.
Och nu står Daniel på stegen här, för att själva instrumentet är ju då under taket. Och han har en träklubba. En sån här svarvad träklubba. Det ser ut som på träslöjden när man skulle göra något brännbollslagträ nästan. Men det är någon... Den här övre delen, är det någon gummi eller?
Just det här verkar ju vara lite spräckt gummi, precis. Så här låter den största av dem. Så kombinerar vi den med några mindre. Riktigt liten klubba till de jättesmå. De här instrumenten, de är gjorda för att klinga väldigt länge. Så gör man inte någonting med dem så klingar de säkert en minut per styck, de här stora. Och då när dirigenten vill att de inte ska låta längre, då måste man dämpa dem. Så då lägger man händerna på kanten och så tystnar de.
Jag vet inte hur många det är. 50? 60?
Ja, 50 i alla fall kanske, ja. Med olika ursprung och olika, lite olika klangfärg. Så det finns säkert skålar som har samma ton. Men då, om den är svarvad i Tibet eller om den är svarvad i Burma, så är det lite olika klangfärg. Det kan vara olika stor diameter eller det kan vara olika hög, vad det nu heter då, själva väggen på skålen, kan man säga att det heter så. Höjden på skålen. Och lite färg och lite sådär, som gör att det blir lite olika karaktär på klangen. Och har då tonsättaren bestämt sig för något, så ingår det som i mitt jobb att komma så nära som möjligt. Jag kan inte säga att jag alltid kommer hela vägen fram, men så nära som möjligt.